Kapitel 4. Separation, askes och dygd. Kyrkofadern Clemens av Alexandria, som var föregångare till kyrkofadern Origenes, var bland de första att på ett samlat sätt uttrycka en mystikteologi som parades med andliga övningar. Dessa övningar ärvde Origenes av Clemens och kom sedermera att sättas i verket av vildmarkens eremiter på ett mycket radikalt sätt. Det främsta ord som användes för att tala om de andliga övningarna var begreppet askes, vilket ursprungligen kommer från de grekiska traditionerna och helt enkelt betyder träning. Alla andliga övningar, eller all andlig träning, kallades alltså askes, och detta kretsade inte enbart kring sånt som vi kanske idag tänker på under rubriker som asketiskt levande. De övningar rörelsen utövade i Clemens efterföljd var inte sällan olika tillämpningar av Jesu uppmaningar och andliga råd i Nya testamentet, ofta dragna till sin spets. Redan nu kan det noteras att långt ifrån alla övningar som det beskrivs att rörelsen utforskade tillhör sånt vi idag bör låta oss inspireras av och sätta i verket. Snarare än att se apoftegmata som en manual bör man kanske snarare se det som en dokumentation över de övningar som utforskades. Redan Abba Poemen noterade att det var långt ifrån alla asketiska experiment som ledde till den förfinade perception som var övningarnas syfte. Att exempelvis bosätta sig på en pelare eller att svälta sig kan helt enkelt inte jämföras med de inre övningar som syftar till insamlandet av medvetandet från dess splittring. Macrina av Nyssas lärjunge Gregorios är det teologiska geni som skarpast, med störst enkelhet och klarhet, skärskådade och sedan teologiskt utlade den asketiska praktikens olika utvecklingssteg. Men också de olika utvecklingsstegens bakomliggande processer. Och han såg också hur de hängde ihop med underliggande mönster i det bibliska materialet. Genom Bibeln och sina många möten med munkar och nunnor såg Gregorius allt tydligare andens rörelse. Vad som utgjorde den inre vägens olika delmål, vanliga reaktioner i psyket och mycket annat. Gregorius lade märke till att i början utgör vägen ett sökande efter Gud, och de inledande asketiska övningarna kretsar kring att lämna det rörelsen kallade världen, alltså vardagen, de sociala sammanhangen, det förväntade livet. Gregorius sammanfattade det inledande målet med ordet separation. Separation från världen till Gud. Separation av det inom människan som strävar mot Gud från det som inte gör det. Därför krävdes asketiska övningar för att avstå från världen till förmån för det gudomliga. Att separera sig från och avstå de många mål människor sätter upp i sin vardag för att istället stiga in på en väg där det enda målet är Gud. Att rena det högre från det lägre. Att separera det ena, alltså det enda, Gud själv, från det andra, det som kan beskrivas som skillnaden, delningen, mängden eller splittringen. Ett traditionellt delmål i den asketiska separationen kallades apatheia, att lösgöras från psykets rörelser, drifter, tankar och känslor, vilka i sina svallande ytrörelser lätt skimmer sikten för tillvarons djupskikt. Apatheia kan översättas och förstås som ett tillstånd där munken eller nunnan blir lösgjord från eller bortom de så kallade passionerna, det vill säga människans inre drivkrafter som fjättrar hennes uppmärksamhet i världen. Detta kunde vara rent kroppsliga drifter, men också kulturellt och socialt uppburna normer som skapade omedvetna drivkrafter inom människan. Strävan efter ära eller social status, pengar och inflytande eller utlevnad av lidelser av olika slag. Passionerna hängde delvis ihop med vad man kallade logismoi, alltså människornas tankar, uppfattningar och åsikter som hon kunde identifiera sig med och upphöja till grunden för hennes liv. De olika sätten att se på passionerna kan grovt delas in i två olika förhållningssätt. Vissa såg passionerna som den huvudsakliga fienden som behövde förgöras för gott för att människans frigörelse genom apatheia skulle kunna uppnås. Ett fullständigt utrotande av alla passioner och drifter från ens väsen. Macrina av Nyssa kan tas som ett exempel på en annan uppfattning som kommer att bli huvudspåret inom den mest djuplodade formen av hjärtats bön. Hon uppfattade nämligen passionerna som hörande till en viss domän i tillvaron. En domän det inte var mystikerns uppgift att städa upp och i första hand agera en sorts lokalvårdare i, utan snarare hitta en väg ut ur så att man kunde stiga bortom dess gräns. Utifrån bilder vi refererat till tidigare skulle man kunna säga att denna uppfattning ser passionerna som hemmahörande i vissa rum i det byggnadskomplex som mystiken finner sig själv i. Och att målet, snarare än att bekämpa dem till slutet, istället var att kunna undslippa dem ut ur deras grepp tillräckligt mycket för att finna vägen ut ur rummet så att ens tyngdpunkt skulle kunna slippa ut. I de rum där passionerna finns kommer de nämligen alltid att finnas. Och därför var Macrinas uppfattning att de var något man behövde lära känna, i någon mån frigöra sig från, men också i någon mån skapa allianser med, snarare än ändlöst fäkta mot. För lik den svarta riddaren i Monty Python kommer passionerna aldrig att ge upp, varför den som fäktar med dem gör bättre att vid en viss punkt bara gå vidare. I någon mening är alla meditativa övningar som diskuterades i förra kapitlet om den inre bönen vägar att instiga i apatheia. Men vid sidan om dessa finns särskilt ett område som har just detta som sitt huvudfokus. Det rör övningarna kring den inre vaksamheten. Att distansera perceptionen från medvetandets övriga aktivitet. Sammantaget samlas det som rör den inre vaksamheten under det grekiska ordet nepsis och dess övningar kallas neptiska. De olika, delvis överlappande, delvis sammanhängande, delvis olika uppfattningarna om vad som utgör denna vaksamhet får man ägna viss urskiljning. Ett intressant spår kring reflektionen om nepsis är övningen att låta det rena, observerande medvetandet avidentifiera sig från tanken och känslan och observera dessa från utsidan, snarare än att låta dem definiera ens väsen. Abba Johannes sammanfattar på ett intressant sätt nepsis som att sitta i sin cell och ständigt låta uppmärksamheten vila i Gud. Nepsis-aspekten av hjärtats bön kom långt senare att bli en helt central del av den mystika rörelse som mäster Eckhart skapade på 1200-talet. Kopplat till sökandet efter apatheia var en viktig del av den andliga verksamheten katalogiserandet och namngivandet av olika psykologiska och andliga fenomen. De främsta i traditionen drog slutsatsen att avidentifieringen från ens inre psykologiska beståndsdelar var lättare om man faktiskt förstod vad dessa bestod i och hur de fungerade i stort och smått. En uppfattning vi också skönjer något av i ett råd från Abba-poemen. Att i alla lägen ställa sig själv den enkla frågan, vem är jag? Det var inte ovanligt i rörelsen att se grunden för passionerna och drifterna som tecken på någon form av aktivitet i andevärlden. Alltså att det som yttrade sig som känslor och tankar djupast sett orsakades av rörelser i tillvarons finare lager. Vissa av de mer misstänksamma bland munkarna och nunnorna uppfattade demonisk aktivitet snart sagt överallt. Abba Pityron ger ord för den vanliga uppfattningen att det till varje passion finns en till den korresponderande demon och att lösgörandet från de olika passionerna samtidigt lösgör människan från den korresponderande demonens influenser. Men det var inte heller ovanligt att makterna uppfattades som en sorts mer eller mindre neutrala dörrväktare som man behövde lära sig att passera. Redan i rörelsens linda fanns det de som hade den andliga klarsynen att skilja på om de personifierade andeväsen man mötte var helt separata väsen eller manifesteringar av eremitens eget inre liv. Däribland Abba-poemen som vid ett tillfälle undervisade om hur den demoniska aktivitet en annan munk klagat över egentligen härrörde från hans eget inre och att personifikationer ur människans inre liv är något annat än yttre andeväsen som visserligen också finns. Men bara för att dessa personifikationer är ett uttryck för människan själv gör de inte mindre verkningsfulla eller mindre angelägna att ägna uppmärksamhet åt. Uppdelningen av andeväsen i personifikationer och de som är separata är något som även Grigorios av Nyssa gjorde. Och han resonerade därtill, intressant nog, kring jaget som en personifikation i ett större kollektiv som utgör varje människa. Vars andra personifikationer vi kan möta i drömmar och andliga visioner. Detta kan också vara en utgångspunkt att stå på för de som uppfattar tanken på änglar, demoner och kosmiska makter som svårt att ta till sig. Men ändå är nyfikna på vad interaktion med änglar skulle kunna innebära. Inte minst om erfarenheter av kontakt med änglar och andra väsen med ens skulle börja uppträda i drömmar och visioner. Vägen mot apatheia ägde rum dels i den inre kammarens neptiska meditation, men också i yttervärlden genom utövandet av dygd. Dygden är ett område som också många i vår samtid åter börjat utforska och uppskatta. Men hos många dröjer sin uppfattning kvar om dygden som något relaterat till mossig moralfilosofi. Varför det behöver tydliggöras att detta inte är dygdens roll i den mystika traditionen. Snarare än att utgöra moralkakor syftar övandet av dygd om att låta det inre bli verksamt i yttervärlden. En vanlig uppfattning var att på samma sätt som det fanns 7 eller 8 huvudsakliga laster som band människan i den fallna världen och hade sin grund i passionerna fanns motsvarande antal dygder som kunde motverka dessa och därmed kunde medverka i frigörelsen av människan från sin bundenhet i sig själv. Var och en behövde därför skärskåda sina egna laster för att med rätt dygd motverka lastens kraft. På ett ställe hos Abba Antonios ger han ett råd kring dygden med en bild hämtat från livet i en smedja. Han säger att var och en som tänkt behandla järn med en hammare först måste bestämma sig för vad det är som den tänkt tillverka. Ska smeden med hammaren och järnet smida en lie, ett svärd eller en yxa? På samma sätt som smeden först måste bestämma sig måste den som eftersträvar dygden bestämma sig för vad det är som hon eftersträvar. Annars verkar hon förgäves. Hos Abba Antonios är alltså strävan efter dygd något som behöver vara grundat i en kontinuerlig inre reflektion och självkännedom. Dygden är nämligen ett verktyg som ska användas, inte målet i sig självt. Dygden hänger ihop med askesen på ett sådant sätt att den ställer in siktet på det himmelska och säger till utövaren, låt nu vardagen bli det område där du gör dessa himmelska principer närvarande. Om du vill närma dig den Gud som är barmhärtig, var då barmhärtig. Om du vill närma dig den Gud som förlåter, var då förlåtande. Det här ska inte tolkas som en sorts morallektion av typen så att man lever som man lär. Nej, det är långt mycket djupare än så. Det handlar om att göra den yttre vardagen till en bön och hänger därmed samman med strävandet efter den ständiga bönen. Och att genom detta andliga utforskande få kon på sig själv och nå självinsikt så att vägen bortom jaget kan öppnas. Genom dygden tvingas människan gå emot sitt eget jag, får syn på sig själv och kan vrida sig loss ur det egna jagets grepp. Men människan står inte ensam i detta verk. Genom övningen i dygden lär människan känna den Gud som visar sig i dygdens flöden. I kärleken, ödmjukheten och tacksamheten. Dygden blir en andlig övning som leder människan ut ur sig själv och sina invanda mönster. Inte främst inom ramen för den inre meditationen, utan snarare i vardagen. Men trots vildmarkseremiternas insisterande på dygdens övning insåg flera redan från allra första början att denna andliga metod skulle kunna få osunda proportioner. Att sökandet efter dygden skulle kunna riskera att skapa miljöer som dömer och pekar ut den andres fel och brister, snarare än ser dygdens strävan som något som gäller en själv. Fel använt skulle dygden kunna verka splittrande mellan människor, eftersom olika människor behöver eftersträva olika dygder, men lätt kan hamna i fällan att döma varandra utifrån egen måttstock. Med utgångspunkt i sin strävan efter ödmjukhet citerades därför ofta Jesu visdom i Lukas evangeliet. Jesus sade: "Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget?" Inte sällan var dygden något som utövades på ett sätt som gick emot samhällets sociala förväntningar och kunde ta sig minst förvånande, till och med chockerande uttryck. Som när Abba Mo ville testa sin rigida elev genom att kräva av honom att han skulle stjäla och tacka Gud för varje sak han stal. Varvid Mo i hemlighet följde efter sin elev som lydigt stal och bad. Och i hemlighet lämnade tillbaka stöldgodset eleven ansamlat. Eller som när Abba Makarios gav en av sina elever rådet att uppsöka kyrkogården för att där smäda de döda. Eleven gjorde som läraren hade bett honom och kastade sten på gravarna och skymfade dem. När han återvände frågade Makarios om de döda hade svarat på hans skymfer och fick då svaret att det hade de inte gjort. Makarios bad då sin elev att återvända till kyrkogården för att istället prisa och lovorda de döda som låg där i sina gravar. Eleven återvände till kyrkogården och gjorde som han blivit åtsagd. När han kom tillbaka till Makarios fick han återigen frågan om hur de döda hade svarat på tilltalet och fick återhöra att de inte avgett några svar. Den gamla abban sa då till sin elev: "Du har smädat och prisat de döda och de har inte svarat dig. Just som de döda måste du själv bli, så att du inte bryr dig om när människorna i världen skymfar eller lovordar dig."